Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
God afton, gott folk, och välkomna till Karusellen. Och idag ska vi äntligen prata om Asylum. Jag har länge medvetet hållit mig ifrån att prata om Asylum eftersom jag gjorde en Asylum-special i Stockholm med Bruce 2016, var det väl. Och jag kände att jag hade bränt det ljuset lite där. Men sen kom jag på att det hade jag ju inte alls, utan jag behövde bara ladda de batterierna igen. Och det gör man enklast genom att existera. Så att för er som då funderar på någonting annat så kan jag bara säga att existera, det är det som är grejen. Det är det roligaste som finns. Vi ska prata om Asylum, och det finns så sjukt många spår vad gäller Asylum. Och jag kommer att glömma de flesta, jag kommer att komma ihåg något annat. Och vi ska gräva vänster och vi ska gräva till höger och vi ska gräva rätt fram också för den delen. Mitt i alltihopa. En god vän sedan alldeles för många år hörde av sig och sa att du kan ju inte sörpla kaffe så. Jag svimmar ju här, eller vad han sa. Jag vet inte vad han sa. Vem vill veta? Det var någonting med att jag sörplade kaffe, så det tänker jag naturligtvis inte göra. Utan det var bra du påpekar, och hädanefter så blir det inget mer kaffe så. Upplande, utan det blir kanske någonting annat, eller så blir det det. Dagens avsnitt spelas in med kaffe i en kopp prydd av framsidan till filmen Jaws, eller Hajen som den heter på svenska. Och då kan jag ju inte undanhålla er vad jag har kommit fram till så här på gamla dagar. Alla vi som då är lite äldre och uppvuxna med James Bond-filmerna från 70-talet på VHS, där översattes ju alltid den onde skurken Jaws, han var med i två filmer, med just Hajen på svenska. Alltså när man textade filmerna så kom nu här Jaws så ska du få din köttbulle. Så stod det, kom nu här Hajen så ska du få din köttbulle, eller vad han nu åt. Hajen, alltså, men det är ju för att någon har ju suttit och översatt filmen Jaws 1975 till Hajen, och sen så har då praoeleven som textade filmerna bara, ja, Jaws betyder Hajen. Jag trodde det var Shark och att Jaws betyder käftar, men vad vet väl jag? Och sen så lät han det vara så. Och så kan man skratta att det är 2018. Jag har inga belägg för att det är så här, men det måste ju vara så här. Det finns ju ingen annan, det kan ju inte ha suttit en människa och översatt film med tillgång till ordbok som bara out of the blue fick för sig, nej, han kallas för Jaws i filmen. Om jag skulle ta och döpa honom till purjolök, nej, Hajen passar bättre. Det kan ju inte ha hänt. Jag hoppas det har hänt, men det kan ju inte ha hänt. Så att det måste vara från filmen Hajen. Så. Ja, det var dagens filmpodd, och ni är välkomna tillbaka till Room Service där vi ska prata om Kiss och skivan Asylum, eller tiden runt Asylum. För det är som vanligt tiden som intresserar mig mest. Och en av de mest spännande grejerna med Asylum är att den tiden är inte jättelinjär. Den är, om man pratar om Love Gun så tänker man, ja, Kiss 77, Love Gun-dräkterna, en liten turné, stor platta, liveskiva, större turné och sådär. Men Asylum, det finns så många små vägar att ta, och jag ska försöka komma igång med någon av de vägarna alldeles strax. I övrigt så kraschade min stationära dator som var hiskeligt gammal härom sistens. Så det har varit lite spännande, och hårddiskarna ligger fint nerpackade med förhoppning att kanske kunna laga sig någon gång i framtiden. Det vet vi aldrig. Sånt är ju inte roligt, men vi överlever. Jag har en laptop sedan ett par år och en hårddisk där alla bootlegs och sånt ligger. Så att det klarade sig, men det var lite personliga grejer som gick åt pipsvängen. Eftersom det där med säkerhetskopior, det är ju som vi vet bara nys och nonsens. Förutom att jag då föreläser om detta i mitt vanliga yrke som biblioteksanställd. Och berättar om vikten av att säkerhetskopiera ditt material så att du inte tappar bort det om det händer något. jag borde nog lyssna på en sån föreläsning någon gång. Men jag lyssnar inte på Kisspodden heller, så att ja, ni märker. Det finns ingen rim och ingen reson. Vad ska vi börja? Jo, vi ska börja med Asylum. Vi ska börja på ett väldigt tydligt spår. Och det tänker jag, det blir både slutet och början. Nej, det blir inte slutet. För det tar inte slut. Vi ska börja med kläderna. För det vet jag, det är många som har skrattat när jag har sådär. Men vad vill ni läsa? Prata om kläderna på Asylum-turnén. Vad finns det att säga? Alltså, 1986 var ju ett sensationellt värdelöst år för musikers utseende generellt. Men, och nu tycker inte jag att Kiss ser bra ut där, absolut inte. Jag tycker de ser glöttiga ut, speciellt när man har fina närbilder och sånt nu när man har mer smink där än vad de hade 78. Men, just vad gäller Kiss så tycker jag det är lite konstigt att Asylum-kläderna får stryka på foten så mycket. Därför att detta är ändå ett band som har byggt sin karriär på att ha olika dräkter till olika turnéer. Och det här råkar då vara dräkter som folk gemen inte tyckte var så snygga. Men det är ju ändå alltså så vansinnigt olika kläderna från Animal Eyes är ju till exempel inte Paul's. Lite mindre djurtema, men i övrigt så ser han ju hyggligt lik ut. Bruce hade lite mer utstuderade dräkter. Han hade ju bara en slags dräkt på Animal Eyes. Här hade han några olika och någon fin sån här Dorothy Panther-tantor-rock. Och Jean då, det är ju Jean ofta som får klä skott. Men det är ju inte så konstigt för han ser ju värst ut. Apropå Panther-tantor just. Så ser han ju ut som en sån och han ser ut som han gör i filmen Never Too Young to Die. Som dessutom då är inspelad slutet av 85 och gick upp på bio i juni 86. Men att därifrån till att då verkligen håna kläderna 86 när, ja, om vi går tillbaka till 74 när de gjorde, efter de hemsydda och hemkokta gardinkläderna så fick de ju sina första lite mer proffsiga kläder där Ace tar på sig en trikå. Han väger 14 kilo totalt. Han tar på sig en trikå som sitter åt, ja, jag ska komma efter dig. Och sen tar han på en trekant över sig. Alltså han ser ju ut som en sån här ett dåligt coverband Ace idag. Ser han ju ut, han ser ju skitglöttig ut. Eller 79 när Peter Criss hänger på sig de här puffarna på armarna med djurhuvudena. Det är inte snyggt det heller. Så, men visst, alltså, missförstå mig helt rätt här nu. Det är roligt att skratta åt Asylum-tiden och det är roligt att skratta åt att de var avsminkade fast de var påsminkade så in i helvete. Det är roligt att skratta åt och de ser glöttiga ut. Och ju mer bilder man ser från turnén, desto konstigare blir det. För att ibland undrar man lite, jag har precis suttit med några hundra foto från 5 spelningar i mars och april och på en av spelningarna så har Paul, det är precis som man har hittat ett blått skosnöre och det har han knutit runt högerarmen. Som man ju gör om man hittar ett blått skosnöre. Så det hänger där hela spelningen igenom. Vilket är fantastiskt bra för då kan man särskilja den spelningen från de andra. Det kan man på andra sätt också. Till exempel genom Pauls halsband. Alltså de menar inte såna här coola, ja coola, såna 77-grejer. Nej, nej. Pärlhalsband, 2 pärlhalsband, möjligen stulna från just Panther Tanter säsong 3, Blanche. Vi ska inte prata så mycket mer om kläderna, va? Vi kan väl låtsas lite som att det mesta där aldrig hände. Det är ju ingen av oss som hade klätt ut sig till Det är lustigt det, det finns inget coverband någonsin som har kört osminkade Kiss som har klätt ut sig till osminkade Kiss. Det kittlar lite. Gör det inte det? Är det ingen som kunde köpa sådana snowjoggers som Paul hade 88? Snowjoggers var ju väldigt populära på den tiden. Tydligen även för artister från USA. Jag var ju 11 och visste inte bättre. Men vad var din ursäkt, Paul? Om ni som har coverband där ute, kan inte ni repa in någon setlist från 85 eller 87 och så köra med kläder, tidsenliga kläder? Hade ju varit lite fräckt. Och det hade nog sett jävligt underligt ut. Ja, där har ni fått ett uppdrag. Så skicka bild. Skicka ni till Radiohjälpen. Jag kan inte adressen så att jag tänker inte låtsas. Nu har vi avklarat kläderna och då får vi gå in i... Var är vi då? Vi är i mitten av 1985. Och alltså, Animalize-turnén har gått hyggligt. Den har gått bättre än vad det brukar göra de senaste åren. Plattan har gått bra. 1,3 miljoner sålda plattor i USA. Viktigt då att vi följer upp detta med en ny succé och en ny succé, eller en större succé-turné. Och det lyckas vi tyvärr inte med. Asylum spelas in på Electric Lady, vilket Bruce var helt överväldigad av när jag pratade med honom, att fan, man fick spela in i Electric Lady. Liksom, det var ju nice. Och den släpps och där är inga hits på den. Som vanligt så spelar man in video till låtar som man spelar live. Who Wants To Be Lonely till exempel. Den stora förhoppningen Tears Are Falling slår ju mer i Europa, vad jag har fattat det som, än vad den gör i USA. Och ändå kommer de inte hit. Det är det konstigaste, men det kommer vi till sen mot slutet här. Så plattan blir ju inte det vi vill den ska bli. Men om vi ändå ska prata lite om musiken där. Vi vet ju inte så mycket om Paul som vanligt, för det finns inga demos ute. Jo, där är någon, va? Nej, det är Crazy Nights. Det finns fler Paul-låtar. Men med Gene så har vi ju då lite låtar som han började redan tidigt 80-tal på och som blev Secretly Cruel. Vi har ju självklart Deadly Weapons, en av de första låtarna Eric Carr spelade in 1981, som har blivit Love's a Deadly Weapon här, och det är ju väldigt tacksamt att samtidigt lite sådär idétorka, eller vad man ska kalla det för, att man tar en... Återigen tar man lite gamla låtar och gör något nytt. Det är lite Dress to Kill på det sättet. Men har vi något annat på den All Night som då låter som någon Led Zeppelin-låt? Nej, det är inte den, va? Raider for Love är väl det. Ja, det är mycket sånt. Oh, det låter precis som, och så gör det inte precis som. Det låter som ett band som är influerat av. Och så är, ja, man får tycka vad man vill. Jag är väldigt förtjust i Asylum. Jag har alltid tyckt att trumljudet var bra, trevligt, och det är ju tydligt Erics spel, liksom det är hans sätt att använda golvpukan, det är hans fills och så vidare. Men framförallt så är ju Asylum Bruce-platta, för det var ju här varenda jäkla gitarrsolo är ju en klassiker. Han, det är som en fors som rinner av toner i solorna. Hur många nätter har jag inte spenderat att försöka lära mig Who Wants To Be Lonely-solot? Enastående bra, faktiskt, tycker jag att hans spelande är. En av de konstiga grejerna på plattan är att Eric Carr inte har någon som helst co-write. Jag frågade Bruce om det också, och han bara, är det sant? Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag dubbelkollade innan vi träffades, så. Jag vet inte varför, sa han. För jag frågade om det var en schism eller någonting. Men nej, det kan jag inte minnas. Jag kan inte tänka mig. Men Eric brukar ju ha några co-writes eller sådär. Men just i Asylum så lämnades han utanför det. Tyvärr, kan man ju tycka. Men det tog han igen med sitt spelande i alla fall. Vad har vi mer på plattan? Min favoritetikett när man samlar vinylskivor, det är den kanadensiska. Så om ni vill ha en utgåva ni inte har, så köp den kanadensiska, och så ser ni att etiketten är gul och har en grönaktig text, en snygg logga och snygg text och sådär. Det är den bästa Asylum jag har sett, förutom de, alltså, när det är så annorlunda mot de vanliga svarta Mercury med silvertext eller vit text eller sånt. Skål. Så den är trevlig, och som jag har nämnt någonstans någon gång innan, så har vi det här med omslaget, att Erics ansikte är halvt, vilket ju, eller inte halvt, det är det ju inte, men de har kapat hakan på honom, och det är lite taskigt, men det går ju att få tag i en komplett, och då är det den, vad är det, den kanadensiska kassetten, eller är det den amerikanska kassetten? Det är i alla fall en kassett. Om ni bildgooglar Kiss Asylum kassett eller tape eller någonting, så bör den dyka upp där, så kan ni lista ut vilket land det är. Jag har faktiskt inte fått tag i den själv, men jag har ärligt talat inte jagat den heller, utan det är en sån, den dyker upp när den dyker upp. Precis som Creatures of the Night-omslaget där den engelska singelpressen till Yell A Bit Loud, där man får mer av allting. Om det nu är den engelska kan lika gärna vara något helt annat land. Men det får ni själva kolla upp, för det tänker jag inte prata om här nu. Men ja, det är där som sagt Asylum-omslaget komplett på kassett. Något land är det som har släppt den. Det är lite roligt. Eller tråkigt, beroende på hur man ser det. Det är, jag kan tycka vilket som, beroende på vilken dag det är. Men vi släpper väl den där då. Plattan släpps och turnén de ska ut på ska bli en världsturné. Den blir en USA-turné, och även om den är lång så är den brokig. Det brukar heta, och det här är ju en av de roliga grejerna vi ska prata om lite senare. Det brukar heta att de använder sig av tre scener. Scen 1, scen 2 och då följaktligen scen 3. Ni hörde det i sekvens där. Jag tänkte jag lika bra rabblade på det sättet, för att det är alltid någon som inte hänger med. Och då får man lyssna om och så blir det tråkigt. Scen 1 är den första scenen. Nu väntar jag lite på en applåd. Som man hade i början av turnén. Från första giget och fram till och med den 9:e, 10:e, 10:e, va? Därför att den 11:e i Cleveland... November 85 går vi ut på turné. Den 29 november börjar turnén i Little Rock i Arkansas. Och de första 8 gigen eller vad det är, så har man scen 1. Och sista gången är antingen är det Austin den 8 december eller så är det 9:e eller 10:e. För den 11:e december, då har vi scen 2. Scen 2 har vi fram till och med den 1 februari, eller möjligen den sista januari. Därför att den 2 februari i Tucson, Arizona, så har man premiär på den tredje och sista scenen. Nej. Så, nu har vi gjort det klart att det där är inte riktigt... Det där är en slags generalisering, därför att man inte har bemödat sig att orka glo igenom en massa foto från en massa spelningar. Man kan säga att i stort så ser det ut så här. Och för er som tycker att det är viktigare med att det i stort ser ut så här, så kan ni spola fram till slutet av podden här nu, för att sen kommer jag gå igenom lite andra detaljer och varför det inte ser ut exakt så här då. Och för er som då vill fortsätta lyssna så går det bra, för jag kommer att fortsätta prata. När vi börjar på turnén den 29 november 1985 på T.H. Barton Coliseum i Little Rock, så är det ju ett väldigt förhoppningsfullt band som går ut på turné, som har tänkt sig att nu så ska vi krossa dem, och scenen är stenhäftig, setlisten är stenhäftigare. Framförallt så är det ett band som fokuserar på solon. Ja, vi har ju pratat om det förr, det här med solo. På denna turnén så har även Bruce fått ett solo, så det betyder att det är 4 ensam solo, och det är ingen som tycker det är roligt. Jag är ledsen, det är ingen som tycker det är roligt. Men vi bortser från det, för premiärspelningen i Little Rock ser ut så här, och nu läser jag låtarna så att ni förstår vilka det är de spelar, eftersom det var de här låtarna de spelade. Detroit Rock City, Fits Like a Glove, King of the Mountain, Cold Gin, Ooh All Night, Anyway You Slice It, War Machine, I Still Love You, Under the Gun, Tears Are Falling, I Love It Loud, Love Gun, Rock and Roll All Night, Heavens on Fire och Lick It Up. Den nyktre lyssnaren ser genast några grejer här, och jag har tidigare pratat om att på Animalize så valde Kiss medvetet att fokusera på de tre senaste skivorna. Det var exceptionellt få 70-talslåtar, 3 eller något sånt väl, 4 kanske. Resten var bara ifrån Lick It Up, Creatures of the Night och Animalize-plattan. Och man gör faktiskt lite samma här. Vi har Detroit Rock City och vi har Cold Gin och vi har Love Gun och Rock'n'Roll All Night. Det är samma 70-talslåtar. Nej, vi har ju tagit bort Black Diamond. Black Diamond var med på Animalize-turnén. Så vi har alltså tagit bort en låt som Eric sjunger. Så han har ingen låt kvar i setlisten här. Petat in 4 nya låtar. King of the Mountain, Ooh All Night, Anyway You Slice It, Tears Are Falling. Dessutom gjort en liten specialgrunka i slutet att vi avslutar spelningen med Lick It Up. Och att första extra numret är Heavens on Fire. Det är verkligen en omkastning av setlisten. Fits Like a Glove, lite obegripligt att den har överlevt, men det kommer den ju faktiskt göra ytterligare en turné, och sen 2 turnéer, och sen var borta för evigt fram till Gröna Lund 2018 när Gene körde den igen. Men vi får fyra låtar från Asylum, varav bara två överlever. Anyway Slice It spelas, vad vi vet, aldrig mer. Det finns en möjlighet att den spelas kvällen efter. Det är den 30 november och det är i Nashville. Anledningen att den skulle kunna spelas i Nashville är att det gigget filmas. Och sätt nu inte kaffet i halsen, jag ska berätta strax om den filmningen. Det är inget märkvärdigt på sitt sätt. Men det skulle faktiskt kunna vara så att den överlevde ytterligare en spelning. Vi har inga belägg för det och jag har inte sett någon setlist som ingen har hittat på. Det vill säga jag vill se en setlist som är på scen. Eller så vill jag höra en inspelning. Men det finns ingen ljudupptagning från Nashville. Förutom ett en minuts nyhetsklipp med äkta ljud. Men då är det Detroit Rock City de har filmat. Men enligt alla konstens regler så överlever Anyway Slice It inte. Framförallt inte till december. King of the Mountain spelas på, kan det vara, av alla bootlegs jag har så dyker den upp som gubben i lådan på ett par ställen. Den dyker dels upp i början av januari någonstans, mitt i setet sådär, ja, kul att spela den. Och sen har vi då i slutet av turnén, och slutet av turnén kommer vi till scen, men där öppnar de faktiskt med den på en spelning i Utica. Det är mycket underligt låtval att öppna med, kan jag säga. Det är nästan lika underligt som 100 000 Years 1994 en gång i Buenos Aires. Eller I've Had Enough i Brighton 84 för den delen. Ja, strunt i det. Men den överlever inte i setlisten i stort, utan det är bara den gör några enstaka gästspel. Och det är ju lite konstigt att den gör enstaka gästspel, därför att det är ju en ny låt. De borde ju vilja pusha den mycket mer än Fits Like a Glove, till exempel. Så att den inte får mer utrymme, det är konstigt. Ooh, All Night är ju med hela turnén, såklart det var en singel. Och Tears Are Falling är definitivt med, och den kommer ju vara med hela Revenge-tiden också. Eller en stor del av Revenge-tiden. För att sen bara dyka upp 2004 igen, tror jag. Vilket ju är synd, för det är ju en bra låt som jag gärna hade hört. I alla fall 2010 eller något. Men nu behöver de inte spela den någonsin igen. Förlåt. Så att det är fokus. Under the Gun är med. Och det tycker jag också är lite spännande. Det är ju en sån liten skum Animalize-låt. För jag fattar ju alla de andra. Lick It Up, Heavens on Fire, I Love It Loud, War Machine, I Still Love You. Sådär. Jag fattar ju dem. Men just låtvalen Fits Like a Glove och Under the Gun, där kunde de ju valt något annat. Speciellt nu när de då inte kör någon låt som Eric sjunger. Han hade ju ändå en fruktansvärt bra röst så länge han levde. Så det är ju slöseri, kan jag tycka, att han har varken Black Diamond eller Young and Wasted längre. Men så här såg det ut. Och det här var första giget. Och redan dagen efter, eller ja, två dagar efter blev det. Vilket är nästa datum jag har som har setlist? Det är faktiskt inte förrän 4 december som vi har en komplett setlist. Och det är i Dallas. Jag tänkte jag kan rabbla den bara för protokollets skull. Detroit Rock City, Fits Like a Glove, Cold Gin, Ooh, All Night, War Machine, I Still Love You, Under the Gun, Tears Are Falling, I Love It Loud, Love Gun, Rock on All Night, Heavens on Fire. Och då naturligtvis lite jam. Oh Susanna, alltså orka slösa tid på konsert med sånt. Det, ja, nu sitter jag här och äger upp mig. Jag har hört 1600 eller 1700 spelningar med Kiss. Jag spolar nu för tiden, eller hoppar alltid över ensamsolorna. Jag ödslar inte min tid längre om jag inte vet att det händer någonting. Till exempel på ett av Asylum-giggen. Men de här jam-grejerna. När de jammar på Kiss-låtar, det gör de i slutet på Asylum-turnén, då får vi lite, nu ska Gene sjunga Beth, det är skitroligt faktiskt, och lite Firehouse och sånt. Okej, jag köper det, helt okej, gör inget. Men La Bamba, Oh Susanna, vem fan sa till dem att det här tycker publiken är kul? För jag kan minnas en av dem, då precis när jag hade börjat fatta det här med bootlegs, slutet av 80-talet, och jag fick någon av de första, om jag fick kanske hela Stockholm 84 eller något sånt på kassett, och så hörde man och så körde de La Bamba där eller Susanna eller vad det är, och så tyckte man, gud vad roligt, jag pinkar ner mig, så roligt detta, jag ska skratta hela livet, ska skratta åt detta. Och sen räckte det faktiskt till nästa bootleg jag fick, bara det här är ju inte alls kul, Här är ju 4 minuter av en konsert med Kiss där de inte spelar Kiss-musik. Fullständigt obegripligt att de slösar hela 80-talet på att hålla på med de här eländiga jam session-grejerna. Där kunde de ju kört Stanley the Parrot. Det är så roligt om de hade... Oh, gee, bara vänta, ja, vänta. Paul, jag har en grej här. Får jag låna din gitarr? Då hade jag fan dött. Nåväl, det blir ju faktiskt ytterligare lite tråkigare än de här jam-sessionen. Och det är att... Nu ska vi se här, vilken är det första giget som vi har det på? För er som undrar så måste jag fuska lite, för det är sjukt många bootlegs. Efter 70-talet så får man ju... Och så blev de ju faktiskt lite roliga med setlistorna, och det går inte att hålla alla i huvudet. Det är mycket lättare med Dynasty-turnén där det är samma låtar hela tiden. Någonstans i början av december i alla fall så gjorde de det andra stora misstaget med låtlistan. Och det var att spela en cover. Återigen, och de tar ju liksom inte då och spelar La Bamba-låten i 1,5 minut eller 2 minuter och repar in. De tar The Who Won't Get Fooled Again 8 minuter. Av en 110 minuter lång konsert så är alltså nästan 10 minuter, nästan 10% tillägnar de en lång 70-talscover. Och det är jätteroligt att de gillar The Who. Det är jättekul för dem. Men det är bara roligt för dem att de slösar vår tid när vi har köpt en biljett för att se Kiss som är ute på en ny turné med en ny platta. Så spelar de, de tar bort 2 låtar från den nya skivan, för det tycker de inte funkar med publiken. Men se om vi skulle ta och spela en cover med ett band som är 10 år gammal. Som ingen i hela publiken vill höra. Jag blir så trött på sånt. Det finns band, det finns alltså covers som är värda att spela. Jag kan tycka att 2000 Man är okej när jag spelar den. Jag kan tycka att New York Groove är okej. Därför att det är inspelat på skiva och det är marknadsfört och det liksom blir lite hittigt och så vidare. Men det här att bara spontant få för sig att nej, men vi körde denna på soundcheck och vi tyckte den lät bra. Ja, okej, en gång. Nej, vi körde Won't Get Fooled Again på soundcheck här i Houston idag. Häftigt, vi kör den ikväll. Och shit, publiken kommer att pinka ner sig. Ja, men fine. Som en surpris då. Men inte som en standard i en setlist som ändå består av väldigt få låtar. Om vi slår ut solotiderna på de här 100-minuters konserterna så har vi alltså 25 minuter ensam solo och 10 minuter Won't Get Fooled Again. Det är fan snart halva spelningen som är skit, medan då vi får några Kiss-låtar till nöds. Jag kan låta väldigt bitter av detta, och det är jag egentligen inte, men det, alltså det är ju konstigt. Det har, jag har ju aldrig... Visa mig det andra band som jobbar på exakt det sättet 1986. Jag tittar på Maiden. Okej, de körde Walking on the Air där 86, gitarrgrejen. Men det var väl inga solo, vad jag minns på den tiden. De har ju nästan aldrig haft några ensam solo. Utan det var ju bara Maiden låt. Och Judas Priest på Turbo-turnén kör väl Green Manalishi, men där har vi en cover som är okej, därför att man har gjort den till sin. Den har liksom existerat i bandets historia. 86, där har vi med Ozzy. Ja, han kör ju samma Sabbath-låt han alltid har kört, men han kör ju mycket nytt. Han kör ju nästan hela Ultimate Sin, ja, kanske inte nästan hela, men väldigt mycket från den i alla fall. Verkar ju vara stolt över sin skiva då, till skillnad från Kiss som kör 4 låtar på första giget och sen är det 2 resten. Jag har aldrig förstått det där riktigt. Kiss har ju all möjlighet att berätta för publiken att de här låtarna ska ni tycka om. Men man kan inte förvänta sig att den vinsten kommer direkt. Paul gjorde ju det själv med Do You Love Me, världens mest bortglömda låt. De började köra den på convention-turnén 95 och han fick lite feeling där, för de där 100 personerna i publiken sjöng med. Så de petade in den på reunion-turnén 96. Inte spelad live elektriskt sedan 1977 och aldrig någonsin varit en hit eller någonting. Men han bestämde sig, den jäklen ska vara med och den ska de sjunga med, och publiken sjöng med. för att han bestämde det. Sen att skylla på publiken, nej, de fattar inte Anyway You Slice It. Nej, men se till att de gör det då. De fattar inte Fits Like a Glove heller, den varade ju från 84 till 90. Nu låter jag sådär arg igen. Men jag är ju, fan, de ringer ju aldrig och frågar om setlistorna. Jag har ju solklara, vettiga argument för hur de borde jobba. De får ju ta och ringa någon gång så ska jag berätta för dem vilka låtar de ska spela. Fast inte nu, det skiter jag i. Men de kunde ringt för. Det är bara det jag vill. Det är bara de skulle ringt. Det säger jag. Nåväl. Vad händer då i Cleveland den 11 december? Jo, de premierar. Jag måste hämta en ordbok. De har premiär på sin helt nya scen nummer 2. Då ska vi prata lite om scen nummer 1 först. Det är alltså den scenen de har haft fram tills nu. Om ni tänker er en logga som är gigantisk. 30 meter skulle någon säga, men det är den inte. Den är 30 fot. Ja, den är 30 någonting. Jag kan inte något räknesystem annat än att den är 30 någonting. Skitstor logga är det. Istället för den vanliga loggan de har haft sedan 76 typ i variationer. Så jättestor logga i bakgrunden, helt tomt golv, alltså inga pryttlar, inga tanks, inga högtalare, bara tomt golv. Förutom att på själva golvet så har vi Asylum-omslaget, de fyra ansiktena, som tydligen ska ha varit väldigt, väldigt, väldigt halt att gå på, så att de hällde ut läsk där varje kväll för att inte glida omkring. Och på sidorna trappor. På vänstersidan och på högersidan två trappsektioner vardera, gulaktiga trappor som de kunde springa upp på och stå uppe på, och sen kunde de snubbla på dem när de skulle ta sig ner. Vilket Bruce gjorde en poäng av att berätta att det gjorde de nästan varje kväll. Därför var det ingen som blev gladare än han när trapporna togs bort lite senare. Men det är en väldigt ödslig scen. Jag tycker faktiskt att den är lite lik scenen de hade på Psycho Circus, för er som minns den. Speciellt när man kom till typ Göteborgsgigget. Hur många av er kommer förresten ihåg att vi fick två olika scener med Psycho Circus, eller två olika riggar i Sverige? De körde två kvällar i Globen, två kvällar i Göteborg. Och i Globen hade de hela riggen med stora stålramar runt loggorna på sidorna. Medan i Göteborg fick de inte plats med det, så där är det bara skärmar och loggor och ja, inga stålramar. Titta på bilderna i Kiss i Sverige-boken eller på filmerna som ligger på YouTube, så ser ni tydligt att det är faktiskt två olika ljusriggar. Det är lite spännande. Och jag tycker att Asylum-scenen ser så ödslig ut. Den är nästan tom. Där är ett trumpodie i mitten, lite spetsigt och lite randigt på någon vänster. Men i övrigt så är det bara de där ansiktena på scenen. Och de där trapporna på sidorna. Och så en stor logga. Men där är liksom, där händer ingenting. Jo, Paul svingar sig i någon slags trapets väl i slutet. Det var också en effekt som bara varade ett tag. Jag minns inte exakt hur länge. Att han, i slutet av spelningen så skulle han, som i videon till Tears of Falling eller vad det är, komma med sin gitarr han ska slå sönder flygandes i en trapets. Ja, det såg ju ungefär lika pajigt ut som det låter när man säger det. Så att för er som inte har sett det, så det ligger ju lite gigs på YouTube. Och sen hade Eugene någon slags blinkande mantel. Det har jag aldrig upptäckt innan. Det var en polare till mig som la upp, det blev en diskussion på Kissfack för några år sedan. Polare till mig som la upp Jeans Lightning Cape. För att Cleveland-filmen har en rätt bra film på den. Den var också bara några spelningar. Att när han går ut och ska spela solo, så går han ut och ställer sig mitt på scenen med en mantel, så blinkar den lite och sen börjar han spela solo. Det är ju jätteglöttigt. Men. Och sen skjuter Gene raketer med basen. Det har han nog sett. Det var ett annat band som gjorde det på 70-talet, fast det var det gitarristen som sköt raketer. Så tyckte han väl att, jo men det där ska jag ta och göra. Faktiskt lite roligt. Hade jag varit sån som jag är idag, fast då, och sett dem dels 79 och sen 85, så hade jag nog fan skrattat. Att liksom först Ace 79 och sen tyckte han, och så kommer Gina, jag vill skjuta en yxbasen, och så gjorde han det. Det hade jag nog tyckt var lite roligt, för jag tycker det är roligt idag. En liten hommage till gamle rymdåke, om man ska kalla det för det. Nåväl, det här är alltså scen nummer 1. Stor logga, tom scen förutom ansikte på golv och fyra trappor. Men den 11 december så är denna scen ett minneblott. Nej, det är den inte. Utan vad som händer då är att de tröttnade rätt fort på att ha sina ansikten på golvet. Kanske för att de inte ville trampa på sig själva, fast det tycker jag verkar klöttigt, för vem ser det förutom dem själva. Men den var ju framförallt väldigt hal, vad jag har läst och förstått på Bruce. Så bort med golvet och på med Animalize-scenen. Ja, alltså den scenen som ni ser på Detroit 84-videon med de två stålramporna, med det spetsiga trumpodiet och den här bryggan bakom trumpodiet. Och dessutom då lite stål längst framme på scenen i de stora arenorna. Den scenen dyker upp igen. Denna gång då förstärkt med fyra trappor, två på varje sida och en jättestor logga. Men inget flygande tefat i slutet, eftersom de inte kör Black Diamond och eftersom de inte hade med sig något flygande tefat. Men där har de alltså tagit in Animalize-scenen och känner väl att, jo men shit på fritt, den var ju rätt snygg. Framförallt så är den ju billig, för den är ju redan byggd. Ibland får jag känslan av att de faktiskt hade tänkt köra den på Asylum-golvet. Men att de av någon anledning inte fick ihop det eller någonting. Därför att det verkar väldigt konstigt att från en kväll till en annan ha en helt ny scen. En ny ljusrigg och sånt fattar jag. Speciellt idag då, 2018. Och det har man ju hört för många, många år sedan sådär, att när bandturnéerna, Maiden turnerar liksom 2005, så hade de en A-scen och en B-scen, därför att när de var spelade på de jättearenorna så körde de upp A-scenen och då var B-scenen redan på väg till Krakow eller vad det skulle liksom. Och det blev väldigt tydligt när jag såg Maiden 2000, för då såg de i Oslo den 27 juni och där var en ljusrigg där, och när jag dagen efter såg dem på Stockholms stadion var det en helt annan ljusrigg. Den är alltså totalt annorlunda än den som hängde i Stockholm, trots att det är deras egna ljusriggar båda två. Det ena var en inomhusljusrigg, det andra var en utomhusljusrigg. Och så. Det är inte, behöver man inte vara någon jäkla Einstein för att begripa liksom. Men att, då, att Kiss 85 skulle ha hållit på med detta, det verkar ju lite konstigt. Men det är en konstig turné, för vi är ju inte färdiga med scenen ännu. Prat. Hur länge har jag pratat nu då? Shit, 40 minuter. Jag har inte pratat om någonting. Jag ber om ursäkt. Det kanske kommer något matnyttigt sen. Nåväl, turnén fortskrider och som jag har nämnt så kastar de in en King of the Mountain någonstans här och någonstans där. Men det är liksom, det händer inte jättemycket i setlisten. Däremot så gör de en spänning. Det här måste vi prata lite om. Precis till nyårsafton så spelar de i Atlanta. Och nyårsspelning och så vidare, det är fest efteråt. Men på den festen går, som jag har förstått nu, så går inte Gene, Eric eller Bruce på den, utan de går in i en studio och spelar in en låt som heter Hunger, som är med i Genes Vault. Det är ju lite coolt ändå, för det är ju inte den bästa av alla låtar jag någonsin har hört, men det är en rätt schysst låt, och den är inspelad liksom mitt under brinnande Asylum-turné, och kanske då så där Gene bara, kanske till nästa platta, jag vet inte, jag behöver spela in. För är det någonting som är väldigt tydligt efter den här jäkla Vaults-grejen, så är det att hans behov av att få ur sig musik är ju större än någon annans i Kiss någonsin. Det är nog bara, av vad jag vet och har förstått, så är det nog bara Peter Criss som kan mäta sig med det. Och då är det ju för att han har omgett sig av personer som har haft det här behovet, gissar jag. För vi har väldigt mycket demos med Peter Criss, både innan Kiss och mellan Kiss och sådär. Men vi har ju inget, alltså med Paul vet vi att han ofta skrev låtar till plattan, och då skrev han 7 låtar varav 6 kom med liksom. Eric och Bruce. Bruce absolut, han har ju spottat ur sig skivor med alla möjliga artister. Och Vinnie Vincent också naturligtvis. Och så. Men Gene, alltså han har ju ett sånt sjukt behov, den människan, av att få ur sig idéerna som han har i sig. Och då på nyårsafton i Atlanta så gör han det med Bruce och Eric. Det är ju, för mig är det obetalbart häftigt. Det får vi prata om. Och vi skulle prata lite förresten, jag glömde där, om filmen från Nashville. Vi kan ju prata generellt då. Finns det någon pro-shot från Asylum-turnén? Av allt jag har sett läst, hört, frågat själv, så har jag aldrig hittat något bevis för att det gör det. Det enda mening jag har sett, det är att Tommy Thayer, shit, jag blev snuvig där. Tommy Thayer säger i en intervju, kanske för 10 år sedan eller 5 år sedan, jag blandar ihop det, att det finns och att han har sett den. Men han nämner inte vilken stad det är, han nämner inte, någon fråga, finns det en asylum? Ja, det finns och jag har sett den. Han kan precis som alla andra missta sig, han kan ha sett en pro shot från en annan turné, kan vara Crazy Nights turnén, kan vara någon, vilken som helst turné. Därför att om jag, alltså, jag kan inte tänka mig var den skulle vara filmad, om ni fattar vad jag menar. Vad vet vi? Vi vet att det fanns nyhetsbolag som filmade dem. Okej, de här Kurt och Jeff försökte prångla ut. Det kom ett klipp på 40 sekunder med livebilder och så stod det New Pro Shot Leaked? Frågetecken, och folk gick helt apeshit. Shit, det är ju Asylum-turnén och det måste vara 86 för där är högtalare. Det var ett nyhetsklipp från Las Vegas som jag har haft i alla år. Liksom. Det är skittaskigt att lura folk på det sättet bara för att sälja sin jäkla bok. Jag tycker det är snurigt. Sen har vi nyhetsklipp från Nashville då, för andra giget. Vi har flera nyhetsklipp från andra städer. Och vi har en låt, Pro Shot, från Photopitten från Tampa. Pro Shot, därför att det är med en proffskamera. Vi har Abilene, hade de en kamera in, ett nyhetsbolag filmade både från fotopitten och ifrån publiken. Men om vi med Pro Shot menar flera kameror, soundboardljud, ser ut som Detroit 84. Det enda stället jag kan tänka mig, eller de enda två ställena som jag vet hade in-house-system, för Kiss hade icke råd själva att filma Asylum-turnén. Det måste vi vara väldigt klara över. De hade inga som helst pengar till att hyra in ett crew och filma någon spelning här. Det skulle ju varit om MTV eller någonting betalade, precis som med Detroit 84, men så var det icke. Philadelphia, 17 december. Philadelphia Spectrum hade ett in-house-system. Vi har Maiden Pro Shot där 87, vi har Docken 88, vi har säkert något från 86 med något band. Och vad jag erfar, men jag inte har belägg för, förutom att jag har för mig att jag har sett något med något annat band, är att Atlanta Omni på nyårsafton, att The Omni i Atlanta också hade ett in-house-system. Så det är i så fall, om de där har fått tejpen, precis som med Largo, de filmar inte de själva alls 79 eller 76 eller vad det är, 75. Precis som i Houston 77, fast där filmade de själva med en annan kamera, men det var inte eget, det var inte Pro Shot på det sättet, multicam. Det skulle vara, om det finns något bevarat från typ Philadelphia. Det låter mest troligt i mina ögon. Men jag har aldrig sett något belägg för det. Jag har aldrig hört någon som har sagt att de har sett just någon av de spelningarna. Eller sagt att de har sett någon stad. Jag har bara läst att Tommy säger att han har sett den. Bruce har aldrig sett en Pro Shot. Han har aldrig sett, sa han, en bra kvalitet på en Asylum. Vilket var kul eftersom det visade honom en grej. Så han blev ju helt lyrisk själv. Och det jag visade honom, det var ju på den här Kissing Time då när jag intervjuade honom. Så därför att den 30 november i Nashville så hade de en kamera inne, en 16mm kamera eller 35mm eller whatever. Typ som de hade 77 Houston och Fort Worth. En kamera som man då filmar highlights med för att använda till reklam. Och det var ju det de gjorde. Alive 2-reklamen som ni alla har sett är filmad i Houston och Fort Worth. Men det är ju inte Houstons in-house-kamera, så det är inte från Pro Shot-konserten, utan det är en egen kamera Kiss hade inne där. Och samma var det i Nashville. Och där finns det då, totalt sett hade de, gjorde de 3 reels, varav 2 har jag lyckats få tag i. Och de har nog läckt ut numera också, med halvtaskig synk på ljudet. Men jag har perfekt synk från en soundboard, så det ser väldigt trevligt ut, det är 6 eller 7 minuter. Det är vad Pro Shot som finns, och Pro Shot är då för att Kiss själva har filmat det, eller Howard Marks. Glickman har filmat det för att använda som reklam. Men det är ingen multicam Pro Shot, flera kameror gjort för en tv-filmning liksom på det sättet. Sen har jag en sån här, vad heter det, konsertreklam för Detroit-gigget tror jag det är. Kiss at Dallas kanske. Någon av spelningarna. Och där är live-bilder också. Jag tror att det är Nashville-bilder. Det är faktiskt så jäkla dålig kvalitet på den. Så det är svårt att utröna om det är samma vinklar som Nashville. Men jag skulle ju gissa att det är det. Men då har vi utrönat det. Vad ni vet, det har jag ingen aning om. Vad jag vet av alla källor jag någonsin har frågat och läst, så känner jag mig ganska övertygad om att det inte existerar en komplett konsert från Asylum-turnén Pro Shot med flera kameror filmad i någon form av syfte, alltså kommersiellt syfte eller skärmsyfte. Utan det vi har, det är de här korta snuttarna liksom. Och sen har vi kompletta bootleg som i många fall är väldigt fina. Så ja, det kan ni ju göra vad ni vill med den informationen. Jag gräver inte ner mig för det. Det hade varit kul att se en pro shot någon gång, men jag kan titta på Cleveland och Detroit och New York, de tre gigen från december, vilken dag som helst, och var exakt lika nöjd med det. Så att jag bryr mig faktiskt inte nämnvärt. Jag hade mycket hellre sett att det kom ut en film på King of the Mountain då, en privatfilm. För det hade jag tyckt var mycket roligare. Eller Anyway You Slice It, men det lär ju aldrig hända. Men just King of the Mountain hade jag tyckt var roligare för filmad än att få en pro shot. Men ja, vi är alla olika. Det är ju ert problem. Ska vi säga, då har vi gjort filmen och då har vi är mitt i turnén, och den 12 januari åker Kiss till Puerto Rico för första gången och spelar i San Juan. En spelning som är okej och som promotorn går back på rätt så rejält och så vidare, för det är dyrt att flyga folk till Puerto Rico för en spelning och tillbaka. Tyvärr har vi ingen film på den, men det finns några foto och det finns en bootleg-inspelning. Det är ingen märkvärdig spelning alls, men den är där i alla fall, och det kan vi vara glada för. Däremot, på kvällen efter spelningen, så går Paul ut på galej. Han går ut på galej till någonting som heter Shannon's Pub. Eventuellt heter det det. Men där går han ut på scen med ett kvinnligt band. Ett tjejband, ett band bestående av kvinnliga medlemmar. Och jammar strutter med dem, eller kör strutter med dem. Så man hör att Paul sjunger, och jag är inte ens säker på att han spelar gitarr. Detta giget blir inspelat, eller det går på någon slags sån här lokalradio, studentradio eller vad det är för någonting. Och i början av 90-talet så är det någon som hittar den här tejpen och läcker ut den låten tillsammans med radiosnubben och påstår att det är Kiss Live på Shannon's Pub 73. 1991-92 hade vi ingen aning om vilka spelningar Kiss gjorde 73. Många av oss trodde att de gjorde 10 000 spelningar om dagen på The Coventry och The Daisy. Eller att de gjorde en miljard spelningar på klubbar runt om på Manhattan, fast de aldrig gjorde en spelning på någon klubb på Manhattan, för vi visste inte, det fanns ingen källa att gå till. Så Shannon's Pub 73, man tänkte, ljudet är lite konstigt, men det är ju 73, så det är ju dödhäftigt och sådär. Fast Paul sjunger i strutter som om det vore 1988. Jaja, strunt i det. Kiss på 73. Det står ju i listan att det är 73. Då måste det vara 73. Men det är det alltså inte. Så alla ni som har den här Shannon's Pub 73. Det är egentligen Shannon's Pub natten mellan den 12 och den 13 januari 86 i San Juan, Puerto Rico. Och det är Paul med ett tjejband bestående av medlemmar som jag inte har någon aning om vilka de är eller någonting. Men så säger då radiosnubben, see you next week at the Coventry, och så skrattar han lite, för han är tydligen medveten om att Kiss är Kiss och att de har spelat på klubbar tidigare. Så det är lite roligt, och det är ju nog lite coolt att Kiss har precis spelat. Det är inte jättemånga band som är i Puerto Rico i San Juan och spelar, så att de har spelat på en arena för 3000 pers eller 4000, och sen kommer Paul upp då på någon lokal klubb och kör strutter. Idag hade vi tyckt det var coolt. 86 måste det ju ha varit übercoolt om man satt där i San Juan och drack en Dolly Tuborg eller något, och så går Paul Stanley ut på scenen med det där tradiga bandet på scen och kör strutter. Nog hade man fräst lite och boj ut ur näsan i alla fall. Det hade jag gjort. Ja, vi är i januari och vi ska ta oss så sakta lägga fram, därför att den 15 januari i Charleston, West Virginia, händer nästa roliga grej. Och det är det här som har berättats om i alla år. Det är till och med i Kistory väl, som en liten serie. Att när Bruce har gjort färdigt sitt solo och spelar den där sista cuen så att bandet ska komma ut, så kommer inte bandet ut. Och Bruce blir jättenervös. solar lite till, tittar ut mot sidorna, vet inte vad han ska göra. Till slut går han bort och rycker åt sig Jeans yxbas och börjar spela bas solo. Vi kan väl säga att myten är som alltid häftigare än verkligheten. Det här händer på riktigt, absolut. Det finns till och med foto på Bruce när han står med basen och solbrillor och något sånt. Eller i alla fall basen, yxbasen. Det är någon som har tagit en jäkligt bra bild på det. Och inspelningen från giget vittnar om att det händer. Men det händer väldigt snabbt och det är väldigt lite. Han spelar sin cue, de kommer inte. Han blev lite sur, hämtar en bas, han spelar 7 toner, 14 toner. Det är kort i alla fall. Det var länge sedan jag hörde det. Därför att det var inte så roligt. Myten är roligare. Det är roligare att läsa om Bruce då, att han blir arg. Och de andra bara, du ska kunna underhålla publiken. Det skulle kunna hända oss någonting, då måste du underhålla. Vilket ju är en lögn. Eftersom om det händer Paul och Jean någonting, de får var sin hjärtattack och måste åka till sjukhuset under tiden Bruce har sittit här solo. Då går man ut sen och så säger man, vi måste tyvärr avbryta spelningen. För inte fan, åligger det Bruce att då hålla igång spelningen på Charleston Civic Center i West Virginia. För att, så glöttigt. Men som sagt, myten var roligare än verkligheten. Men bilden på Bruce med bas är roligast av allt. Titta gärna på den här Alex intervjuar Bruce på scen-grejen. Den ligger på YouTube. För det var några som filmade den, tack snälla. Och där pratar vi om just den bilden. Han berättar den historien. Och så. Jag tror för mig han berättar den häftigare än vad den var då. Om man lyssnar på inspelningen. Ja. Nåväl, onwards and fast forward till två dagar efter i Chicago. Och anledningen att vi ska prata om det är egentligen bara för att jag ska bara avliva en liten myt för er. Det finns en skitsnygg vinylbootleg som heter Walking Around the World. Den kom sent 80-tal eller något sånt. Den är med i Still on Fire-boken. Har en snygg gruppbild, studiogruppbild på bandet och en dubbel LP med spelningen från Chicago 86. Det konstiga är då att när den dök upp, när mastertapen på Chicago 86 dök upp för ett par år sedan, så var det andra låtar på den i slutet. Och då fick vi omvärdera, omlyssna och ompröva och mycket riktigt. De av er då som har vinylen och som tycker att det är konstigt att Won't Get Fooled Again är med men att den inte är med på mastertapen, så är det för att den inte spelades den kvällen. På vinylen kan ni lyssna till och med första låten på sista sidan. Så att LP nummer 1 och sida 1 på LP nummer 2 plus Love Gun på sida nummer 4 då, sista sidan på LP nummer 2. Där är det Chicago-gigget. Men där hör man faktiskt sen att det händer någonting. Att det blir som ett klipp. Och sen kommer där tre låtar. Won't Get Fooled Again och Lick It Up och någonting sånt. Och det är från Cleveland-videon, eller Cleveland-inspelningen. Därför att det som händer i Chicago, det är att nästan direkt efter Love Gun så börjar Paul prata med publiken och dra igång Rock on All Night. Och sen är det Hems on Fire som första extra nummer och sen är det Lick It Up. Så för er som har Walking Around the World så är det alltså Chicago fram till och med Love Gun. Resten är Cleveland. Och för er som då har den här Godfather-dubbel-CD:n, där har ni det riktiga, kompletta giget från Chicago. Den Godfather-CD:n är då tagen från mastertapen som många av oss har som inte... För den kom ju såklart inte på silver-CD först, utan Godfather och alla de andra är ju väldigt bra på att stjäla alla våra inspelningar som vi läcker ut. Och börja sälja dem med fina omslag. Det är som det är med det. Det har det alltid varit. Då ska vi se. Nu är vi här i februari och nu ska vi byta scen igen. 17 januari i Chicago och vi hoppar fram till Tucson, Arizona den 2 februari. För det första kan vi säga att någonstans här i slutet av januari så händer det någonting med bandet och låtarna. Det är värt att notera att fram tills här så har det varit ganska statiskt. De har bytt lite låtar, så det har bytt plats på något solo och någon låt och så, men och Won't Get Fooled Again kör de lite av och till fram till och med mars eller någonting. Men i övrigt inga jätteförändringar. Men från och med februari så händer det grejer. De börjar plocka in lite äldre grejer. Och det som händer i Tucson, förutom scenen som vi då strax ska prata om, prata om. Det är att de kör Young and Wasted. Det betyder att plötsligt får Eric någonting att sjunga igen. Och det är ju väldigt trevligt. Tycker åtminstone jag. Jag tycker det är slöseri att inte använda sig av banden. Eller av medlemmarna som kan. Så här kör de Young and Wasted ett par gånger. Och under loppet av resten av turnén. Då, de slutar den 12 april i Pittsburgh. Så spelar de lite på känn. Ena kvällen får vi Strutter. Ena kvällen får vi Calling Dr. Love. Allting inrepat och snyggt liksom. Att någonstans här har de börjat... De har börjat tröttna, gissar jag. Tröttna på att hela tiden köra samma. Och alltså det händer inte så mycket. För det kan man ju också säga att det går ju så där för dem. Det är ju 3000 pers per kväll i snitt. Eller 4000 eller någonting. Ibland är det fler i stora städer. Och ibland är det betydligt färre. De spelar ju i Hammond den sista mars till exempel. Det är ju så litet alltså. Fotorna ifrån Hammond, då har de inte ens plats med stålgrejerna längst fram på sig. Det ser ut som en klubbspelning nästan. Men, och det är väl därför gissar jag som att de då kastar in King of the Night, King of the Mountain och kör lite Strutter och Calling Dr. Love. Och i absolut sluttampen på turnén i april så kör de lite roliga sådana här... medley, Firehouse, Gene ska sjunga Beth, I was made for loving you och lite sånt kul, vilket ju alltid pickar upp. Sånt är roligt tycker jag, till skillnad från La Bamba. Och sen har vi då som jag nämnde innan, Utica den 2 april, att de öppnar med King of the Mountain. Och den konstigaste låtgrejen på hela turnén sker den 10 april i Baltimore, 2 dagar innan turnén tar slut. Så får publiken i Baltimore ett helt annorlunda extra nummer. För där får de Heavens on Fire efter Pauls solo innan Rock'n'Roll All Night. Och som första extra nummer får de King of the Nighttime World. Från Destroyer-skivan. Senast spelad den 19 maj 1970. Nej, fan, de körde 79 också och 80. Glöm det, nu hittar jag bara på. Men senast spelad 80. Jättekonstigt. Måste jag ha repat den, för den är helt inrepad. De gör så gott de kan med den. Och den är inte med kvällen innan. Och den är inte med de 2 sista spelningarna på turnén. Och den har, vad vi vet, inte varit med på hela turnén. Men här får de den som första extra nummer. Shit, vi kör en låt till från Destroyer. Lite häftigt ändå, måste jag säga. Ytterligare en lite äldre låt som faktiskt dyker upp här från februari framåt är Creatures of the Night. Och det är ju lågt odds på den att den skulle dyka upp också. Den gör sig bra i sättet och visar på det här lite hårdare Kiss som de var lite glada för att visa ut. Men King of the Nighttime World, den begriper ju ingen var den kom ifrån. Och det är ju häftigt att det är inspelat. Tack snälla du som stod med bandaren i Baltimore och tyckte att jo, men om jag skulle trycka igång detta nu då. Tillbaks till scenen. Som ni märker, sidospåren och stickspåren, det är gott om dem idag. Tillbaks till scenen och scen nummer 3. Då har vi alltså haft scen nummer 1 med ansiktena i övrigt ganska ödslig, förutom de 4 trapporna och den stora loggan som försvann runt den 9-10 december 85. Och sen efter, från och med Cleveland den 11 december, så har vi scen nummer 2 med Animalized-scenen och ramporna. Och då trapporna på sidorna och den stora loggan, men inte med ansiktena på golvet. Och från och med Tucson den 2 februari så har vi scen nummer 3. Borta är då igen Animalize-scenen. Nästan, jag ska prata om det strax. Loggan är kvar, golvet är tomt, men trapporna försvinner. Och bakom, eller vid sidan av trummorna så kommer det lite högtalare. De här tomma vita lådorna med svarta högtalare på som vi fick som huvudscen i Europa 88 till exempel. Som liknar lite Van Halens 84-scen för er som då känner till dem. Jag är inte duktig på Van Halen, men jag har ju sett bilder på hur den scenen ser ut. Så att det är lite likt där. Det är en massa tomma högtalarlådor. Och de här varierade i storlek beroende på scen, beroende på arena. Men det man brukar säga är att detta är den tredje och sista scenen och att trapporna var ett minneblott. Men om man gör sin läxa och tittar på bilder från alla möjliga spelningar så kommer trapporna tillbaka lite då och då. Ofta väldigt decimerade. Gigget jag kan nämna, för det finns ganska många bilder från det gigget, det är East Rutherford näst sista gigget på turnén den 11 april. Och jag gissar att det är när de är i de här lite mer high profile ställena, lite större arenor, lite mer. Det finns ju en A-marknad och en B-marknad, och många av mina vänner som har sett dem i USA på 80-talet, då var det ju det här, nej för fan, åk nu inte upp till Pooh Keeps imorgon. Där har vi ju knappt någon scen och det är ju skit där. Alltså, åk till Philadelphia istället. Där är det en jättestor scen. Prisma, alltså, det är ju kisset att säga åk och titta på oss när vi är som bäst. Men idag är det ju nästan häftigare att ha sett de här lite halvtaffliga småspelningarna. För där var ju aldrig några svenskar till exempel. Det brukar jag inte. Jag har aldrig gjort det för. Men man kan jämföra lite med. Det var ju väldigt många som var över på Madison Square Garden-giggen 96 och så, då de fyra där, och det är ju skithäftigt, det är ju all heder åt er, men Sverre, min bästa vän, han såg dem i Denver. Där var inga svenskar, kan jag säga, och där var nog ingen med någon Donington-tröja heller förutom Sverre. Det är lite coolt liksom, att ha sett de här low-key market-spelningarna, och jag gissar att det är så de tänkte, att på de stora spelningarna, East Rutherford är då en av dem, det är en stor arena, Meadowlands Arena eller Brandon Byrne Arena. Där klämde de upp en trappsektion per sida. Så det är inte de här dubbeltrapporna, utan det är en liten trappsektion per sida. Men allt för att scenen skulle se lite fräckare ut, lite större, och vi är lite häftigare än vad vi egentligen har råd att visa. Så att i grunden så kan man påstå att det finns tre scener där den sista scenen är den här med högtalarna. Om man tittar på filmen från Fort Worth 86, den kan ni ju googla fram på YouTube fram. Så är det ungefär så det såg ut. Men trapporna dök upp igen, och de gjorde det på minst tre spelningar. Jag har foto från tre spelningar, och varav East Rutherford är en. Och sen har vi det här med, de sparade faktiskt en grej från Animalize-scenen, och det är stålkonstruktionen på golvet längst fram vid scenen. Och den använde de där den fick plats. Till exempel då på lite större arenor, så blev det som en lite större scen att springa runt på. Men när de var i typ Hammond, jag får med det där, det är ett väldigt litet ställe. Där hade de inte plats till exempel. Så där blev det mer som en vanlig liten Corpus Christi också, tror jag. Där är det bara en liten, en rak kant istället för en rundad kant. Det är så man ser det. Så tre grundscener, men den tredje scenen kommer i olika varianter. Nu har jag inte foto från alla spelningar på turnén, tyvärr. Men hade jag haft det, så är jag övertygad om att trapporna görs, de är med när de får plats. De borde vara med till exempel i Los Angeles 11 februari. Kanske till och med San Diego 10 februari. De borde vara med på några av de större spelningarna i mars också. Men det har jag inte foto ifrån, så att om någon har några foto där och vet att trappor, och vet att det är från då Denver eller Cincinnati, så skicka gärna en bild eller något, för det hade varit kul att se. Alltså. Men då måste ni veta att ni behöver inte googla på Denver 86 och ta första bästa bild, utan om ni vet, ja men min syra var där, eller jag var där och tog bilder, och här är trapporna där också, jag har sett dem live, då är det coolt. Så där hade vi det där med scenerna, och det är sånt som fascinerar mig oerhört mycket. Det är så vi gör 74, för att särskilja då, när man har 10 000 foto från våren 74. Då är det lite svårt ibland att se vilken spelning är detta och så vidare. Så då får man börja leta de här pyttedetaljerna, var är trummicken placerad och så vidare. Och det är precis som man får göra med Asylum också. För det går att utröna lite vilken del av turnén är det. Och framförallt då om man har foton när det är ansikte på golvet. För då vet man, okej, det här är 8 spelningar. Så att det här är fräckt, det här är unikt, och därför är det värt att researcha det. Det är alltid värt att researcha, det kommer vi aldrig ifrån. Det är det roligaste som finns, att hitta ett nytt datum eller hitta någon ny fakta kring någonting. Vad har vi sen på Asylum då? Turnén tar slut 12 april och sen dröjer det jäklar i mig 1,5 år innan de går ut igen. Längsta pausen de någonsin har haft som band. Fram tills dess såklart. Och helt omotiverade. De borde bara kastat. De borde ju åkt till Europa. De borde ju varit här och gjort Monsters of Rock på sommaren som det var snack om. De borde gjort i Europa, för jag är övertygad om att det hade ju inte gått sämre än Animalize eller Lick It Up eller Crazy Nights. Utan alltså, de hade ju behållit momentet. De hade ju spelat på Olympen i Lund, de hade spelat på KB-hallen i Köpenhamn, Skandinavium i Göteborg kanske, och Hovet i Stockholm. Alltså, jag fattar inte det, hur man... Jag fattar att det har med pengar att göra. Därför att det hände ju mycket, om man då läser på lite i min fläckvisa research, så fick jag ju läsa någonting i alla fall. Det var rätt många som stämde de där 85-86, laserföretaget från Dynasty-turnén. Hade aldrig fått sina pengar, och Kiss hävdade att den inte funkar, men det hävdade de att det gjorde, så de stämde Kiss och det fick, man fick göra en förlikning. Bill O'Coyne hade inte sett till några pengar sedan 83, fast den här fortfarande var delägare i företaget Kiss. Peter Criss likaså hade inte sett till några utbetalningar på många år. Och båda de köptes ut där. Bill O'Coyne 86 och Peter, han var utköpt ur bandet på min födelsedag 1987, 3 februari. För de hade hela tiden, alltså det var ju det smartaste. Ace gjorde de ju clean cut med 83. Eller han gjorde en clean cut, för han fattar ju inte bättre. Men Bill och Peter hade ju pengar som de var, som bandet var skyldiga dem, för att de var delägare i företaget. Så det var ju smart. Men sen blev de utköpta. Det var mindre smart, för sen kom Reunion 10 år senare. Vinnie Poncha stämde också dem för uteblivna pengar. Och Vinnie Vincent såklart, men han stämde ju dem varje vecka. Så att det var ju inget nytt under den solen där. Och Vinnie Poncha fick lite pengar. Han fick inte lika mycket som han krävde, för att han hittade på rätt så mycket tydligen. Men sen tycks han ju tillbaka till nåder och blev glad vän med dem. Fan, jag med skriver låtar till Hot in the Shade. Så att det var ju inte helt... Det tåget hade ju inte cyklat vilse. Men det var mycket sånt skit med pengar. Och det blev ju värre och värre och värre för dem. Och Crazy Nights, och ni vet allt jag har pratat om där. Däremot så gjorde de ju genidraget i att börja att släppa Kiss Exposed, vilket blev en populär musikvideo, och de visade gamla klipp. De börjar ju fatta här liksom att det går ju inte med det nya. Och det är ju här någonstans som grunden, som jag har sagt så många gånger, det är här någonstans grunden till en återförening börjar komma. Men en återförening måste ju komma när tiden i världen är rätt, inte bara för att 4 medlemmar kan spela. Och hade de återförenats 86 hade det fortfarande varit ointressant. Om de hade tagit på sminket igen 86 hade ju ingen brytt sig, mer än då de närmaste Kiss-fansen. Men det hade ju inte funkat, utan det var ju tvunget att vänta 10 år till, så att det hade gått tillräckligt lång tid och att myten hade byggts upp tillräckligt hårt och så vidare. Men jag är övertygad om att det var här man började fundera på hur ska vi liksom förvalta det arvet. Därför att från... Ja, sen var det Crazy Nights-turnén i USA där spelningarna blev kortare och antalet... nya låtar, 80-talslåtar, fortfarande var dominerande fram till våren 88, när de sen började stoppa in gamla låtar, och så Japan 88 och så vidare. Sen blev det ju gammalt för hela slanten resten av karriären. Men det är allt det som spökar, allt det ligger i huvudet på dem. Hur ska vi... Gene sa ju det, och det är också ett citat som jag har nämnt tidigare, tror jag. Men han sa väl det på Lick It Up kanske, eller under Vanimalize, att förr blev jag inte ens exalterad när vi sålde ut 15 000 i en jättearena, och nu ska jag försöka bli exalterad över att vi har sålt 3 000 biljetter i en jävla hockeylada. Och jag förstår ju vad han menar på något sätt, men samtidigt så tror jag det är lite ironiskt sagt också, för han, och för de allra flesta, när man går ut på scenen så försvinner ju det där med att detta är mitt jobb. Då blir det ju roligt. Men sen är det visst innan och efter i långa dagar när man ändå inte tjänar några pengar på det. Gissar jag. Förspår jag. Asylum. Hur långt blev det här nu? Då behöver jag klippa detta. Jag får väl ta bort hälften kanske. Nej, det blev ganska långt säkert. Asylum. Jag minns... Vi måste ha kommit på infartsleden till Helsingborg, så körde vi in, man kommer till något som heter Tågaborg, Statena, där låg Tempo. Och vi var där inne, och då hade det kommit en ny Kiss-skiva. Jag hade inte koll på släppdatum och sånt, och så fanns Asylum där. Och så köpte morsan den till mig mot att jag inte sa någonting till morfar. Vi hade inte så gott om pengar och sådär, morsan var ensamstående. Så ja, jag köper den, men du får inte säga något till morfar. Så det gjorde jag ju inte såklart. Men jag köpte Asylum tidigt när den var släppt där hösten 85 eller någonting. Och det går ju inte att komma ifrån hur fruktansvärt bra den skivan är. Jag tycker nästan att det är Pauls låtar. De enda svaga spåren är i mitt tycke All Night och Raider for Love. Och det är ändå, de är svaga på ett sätt som är helt okej. Okay. Raider for Love är lite Read My Body. Det är en sån, jag hoppar inte över den. Men jag hyllar inte den heller. Utan jag tycker den är okej. Okay. Men de andra låtarna, herregud. Secretly Cruel, Anyway You Slice It, Love's a Deadly Weapon, Who Wants to Be Lonely, Tears of Fall. Alltså det är ju... För mig då som uppskattar 80-tals Kiss så är det ju verkligen crème de la crème. Och ett band som då äntligen hade hittat rätt med medlemmar. För nu blev det ju i alla fall 3 plattor med samma sättning. Det var ju länge sedan. Och där det faktiskt är samma sättning. Det är nog för att det fortfarande var Eric och Paul och Bruce som spelar bas ibland och sådär. Men det var ju absolut inga Creatures-fasoner på varken Asylum eller Crazy Nights eller Heart in the Shade. Möjligen att där är då någon Kevin Valentine på trummor eller sådär. Men det är mycket trummaskin på Heart in the Shade, så att det får ju vara som det. Men på Asylum och Crazy Nights, där är det ju det riktiga Kiss. Där är det ju mitt Kiss som spelar. Och det är väl därför det är så in i bombens bra. Nästa gång så blir det något annat. Kanske blir det något bra. Kanske blir det något annat. Kanske blir det något sämre. Det beror lite på vad det blir. Jag har inte alls bestämt mig. Vi kommer ju lite jubileum här. Många har bett att de vill ha något om soloplattorna i september, eftersom då är det 40 år sedan de släpptes. Jag vet inte hur jag skulle lägga upp det. Vi får se. Man skulle kunna göra en per platta, men det blir lite krystat, känner jag. Det får komma när det kommer, så blir det bra. Det är så jag brukar göra, och så även idag. Jag har nog glömt hälften, men jag kom nog på lite annat. Så jag hoppas ni hade lika trevligt som jag. Och så hörs vi nästa gång. Tack som vanligt för att ni lyssnar, och tack till alla er som skriver och tycker att det är bra. Det är så roligt att läsa, och konstigt varje gång. Men jag är otroligt tacksam för att ni överhuvudtaget engagerar er, ska ni veta. Så tack för att ni lyssnar, och för att ni luktar gott också. Och glöm inte, följ mig där på Facebook, på Alex Room Service. För när jag inte glömmer det så kör jag lite små filmer där på måndagarna. Jag råkar glömma det i måndags. Kanske glömmer det mer under sommaren. Jag har semester nu, det var många år sedan sist, så att jag ska försöka njuta lite. Men när jag inte glömmer det så kommer det filmer där, och sen så ligger de även på YouTube-kanalen Alex Room Service och ja, Spotify. Ja, jag finns överallt, och finns jag inte det. Jo, också till alla mina kära vänner i Norge, så det kommer snart mer information, men jag ska åka till Trondheim och prata. 29 november på Rockheim i Trondheim blir det Alex Room Service live. 2 föreläsningar faktiskt. Jag tänker inte säga mer nu, för vi får se hur mycket Rockheim väljer att gå ut med. Men jag vet precis vad jag ska prata om. Och tro mig att vi ska ha roligt. Ska jag köra det på norska eller ska jag köra det på svenska? Jag menade, ska jag köra det på engelska eller på svenska? För jag kan inte norska så bra. Tyck gärna till i något kommentarsfält om jag ska köra det på svenska eller engelska. Jag kör helst på svenska, och det verkar ju funka. Men tyck gärna till, det hade varit trevligt. Och då är det bara ni från Norge som får ringa in, och som har slutsiffra 7. Tack för idag. Ta hand om er. Krama varandra i trafiken. Och nästa gång så är vi i havet. God afton.